Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Kan du imitera Sebbe?
Nej.
Du gjorde det här framför en gång. Det är det bästa jag har. Sebbe, du måste göra det.
Så jag ringde Sebbe och bara, kusse, hur hanterar man DJs? Hur gör man så här? Och han bara, alltså vet du vad? Alltså grejen är, du måste fatta, alltså DJs, jag orkar inte längre.
Hur ser en drömdate ut för dig?
Man ses ute.
Vad är klockan då?
Nej, men kanske 9. Man, okay, käkar, man drar till någon vinbar typ. Käkar lite skönt, snackar lite vin. Och sen så kanske man typ så här, drar vidare till något ställe och äter dessert. Drar hem, modar. Vaknar du på morgonen, då har man gällt ner till fabrik eller bageriet. Kommer hon vaknar upp lite sköna bullar och bröd och gammelknas, ost och gurka. Och...
Ja, våra ekonomi tog slut där vid frukosten kan jag säga. Men det är lugnt, om du kan swisha mig, jag kan också bo på bankhotellet och ha yoghurt och i pyjamas.
Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång, jag heter Anders Dolomina. Och med mig gör att har jag min persiska väninna Behrouze Badre. Och sen har vi ju Borås egna lilla Benjamin Ingrosso kanske man kan kalla dig.
Ja men tack.
Är det bra med dig, Hampus?
Tack, vad sa du?
Är det bra med dig?
Det är magiskt.
Jag älskar att kolla på dig. Ja, man blir glad att se dig.
Du har vacker, vet du det, uppsyn.
Ja.
Schysst.
Ser man så?
Ja. Hur mår du bara?
Ja, men jag mår bra.
Är du persiska Benjamin Ingrosso?
Ja, men alltså folk brukar ju säga det.
Vi
brukar ju säga Behrouze Ingrosso, men jag vet inte. Alltså, jag brukar säga så här, jag är ändå äldst, så det är ändå, om det är någon som är lik så är det han som är lik mig.
Ja, det är jävligt
sant. Jag tycker vi ska ta reda
vi
på det.
Vi ska gå till botten med det här nu, en gång för alla. Innan dagens avsnitt fortsätter vill jag säga att det är i samarbete med Coca-Cola. Coca-Cola och Coca-Cola Zero specifikt är faktiskt den bästsäljande sockerfria kolan som finns. Också min favorit, den ser vi ofta hemma i mitt vardagsrum. Koffeinfritt om det är kvällskvist, men du fattar vad jag menar. Så vi vill gratulera Coca-Cola och säga till er där hemma att ladda ner Coca-Colas app. För i den kan man vinna storslagna priser som festivalbiljetter. Vill du gå kanske på Homecoming Festival, då kan du göra det. Vill du åka på Way Out West? Vem kan man träffa på Way Out West, Bära?
Jag vet inte, men två män från Mellanöstern som har jävligt skön
vibe. Jag och Bära kommer till Way Out West och vi med Coca-Cola ska göra en massa grejer. Fred Again, Peggy Goo, otrolig lineup. Som ni hör, det finns otroligt många anledningar att ladda ner Coca-Colas app och tävla ner också. Man kan också vinna biljetter till diverse nöjesparker i Sverige. Och man kan tävla fram till den sista augusti. Och då tänker du, Anis, för det är allt. Nej, det är det inte. Man kan också vinna otrolig merch från Coca-Cola. Jag vet att jag har en basketboll här, men jag tycker det är väldigt cool. Som gör som jag, gör som Bära, laddar ner Coca-Colas app. Och tack, Coca-Cola, för att ni sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång.
Livets dryck.
Ja, må de leva. Ja, må de leva. Lyko, Lyko fyller år. Fyller år. Lyko, mina damer och herrar, fyller år. Och det firar de med upp till 25% rabatt på massa beauty. Det här är liksom ett ypperligt tillfälle att unna sig någonting och passa på att köpa några av de storsäljande produkter. Jag menar, det är sommar snart, Bära. Vad behöver man köpa då?
Man behöver solskydd, man behöver lite skön ansiktsgrejer och man behöver beauty, kanske saltvattenspray. Ja. Det kanske doftar gott när det är lite löket där
ute. Tänk dig jag och Hampus, singlar, ensamma män, övergivna. Vi behöver lukta gott kanske. Tänk om vi råkar träffa vårt livskärlek när vi är på väg härifrån. Då passar det ypperligt tillfälle att unna sig en otrolig parfym. Och den här birthday week som man har nu för tiden pågår fram till den 16/6, alltså 16 juni. Så skynda och fynda. Länk finns i beskrivningen. Grattis på födelsedagen Lyko. Och tack för att ni sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång.
Grattis Lyko.
Okej, tillbaka till Benjamin Ingrosso. För idag, mina damer och herrar, är en av få gånger vi inte har solavsnitt. För vi har storslaget besök utav en Sveriges kanske enda artist. Han är pasta-konnoisseur och väldigt mycket mer. Och han är här för att hänga med oss. Han är aktuell med massa ny musik och mycket mer. Vi ger er Benjamin Ingrosso! Bera. Välkommen.
Välkommen.
Slå dig ner.
Är lika.
Är det så? Lika.
Kände du det?
Du är liksom min bror.
Vänta, du behöver prata mycket för jag vet att alla Sverige ska höra det här.
Du ser liksom ut som min bror fast med mitt hår.
Är det sant?
Fast med mer vax.
Och du ser ut som min lillebror med mina pengar. kan du tillbaka mina pengar nu sen. Men vad skönt.
Nej men det är så, eller du ser ut som en så karikatyrbild av mig.
Ja, jävlar.
Det här är roast.
Nej, men det är ingen roast.
Du borde göra roast. Vad skulle du göra med grejerna?
Nej, jag menar mer bara så här, om man hade liksom, du vet, en riktigt bra människa hade ritat mig.
Är det
så? Hade
det
sett ut som du.
Shit, alltså ett porträtt eller en karikatyr.
Vi borde hänga.
Nej, men inte karikatyr, inte sån här med stort ansikt och
en fin oljemålning.
En fin oljemålning.
Canvas,
du. Nej, men det är något, jag tror det är att vi båda har avlångt ansikte, lite ögonen lite nära varandra.
Ja, skönt hår, fräscha, snygga liksom, allmänhet.
Ja, men du är skitsnygg. Men tack, jag är italienare, du är perser. Säger man perser?
Ja, perser. Ja. Fan, men vi har ju ändå band. Känner du att vi har ett band?
Jag tycker 100%. Det är det konstigaste introt vi har.
Vi borde köpa, investera i lägenhet tillsammans.
Har du varit på Baron Jack i Soho i London?
Nej.
Bästa persiska mat jag ätit i mitt liv.
Gillar du persisk mat?
Älskar. Snälla.
Herregud. Har vi inte något persiskt ställe här i Stockholm? Eller vill jag att jag ska visa dig?
Nej, men alltså den på Vallala vägen.
Ja, divan.
Divan.
Ja.
Men den gillar du. Den,
den
du
tycker jag är jävligt bra.
Ja, den är fin.
Men jag och min polare Oscar, vi dör för mat. Vi är på matsafari liksom en gång i veckan. Mm. Men jag, du vet, så här, jag kan min italienska mat. Mm. Men jag är alltid så rädd när jag går till någon annan restaurang som gör någon annan liksom, typ av kulturmat. Alltså som då, persisk mat. Jag är rädd att jag är så här, nej, sitter jag på Vappiano nu?
Alltså du persiska Vappiano, jag fattar.
Persiska turistfällan.
Sitter jag på en turistfälla? För jag, alltså, i min värld så tycker jag att Ivan är skitbra. Men då vill jag fråga dig, är det skitbra eller är det...
Nej, men den är bra.
Den är bra.
Den är bra.
Men
bra. Det beror på vad du äter. Jag gillar ju de här spetten, de här grillade spetten.
Med saffrans.
Ja, juge, saffransmarinera, yoghurt, du lägger in
pulse. Och så det där, vad kallas riset när det är krisp?
Ja, tadig.
Tadig.
Var det det stället du sa när det var som att...
Ja, det är som tarik fast inte.
Var det det du sa som om din mamma lagade mat? Var det det stället?
Ja, ofta med din mamma skämt.
Exakt. Grejen är så här, alltså, det finns ett annat ställe som heter Simadeli som ligger på andra sidan
just
Vallalavägen.
Men hon är ju typ så här, hon gör ju allting från scratch.
Det är som Persis mamma.
Där har jag faktiskt inte varit än.
Nej, men det är lite mer, jag ska inte säga inhemskt, men det är det här grytor och hit och dit. Det andra, de här spetten och sånt. Jag bara, de här spetten. Jag lever in. De är ju liksom, om du går till Persis restaurang, det är väldigt så här... Det är som att du äter en souvlaki på grekisk restaurang. Alltså det är väldigt klassiskt att du får de här spetten. Sen finns det lite ris och grytor också. Ja. Men hon gör de här andra. Hon gör de här Wallenbergarätterna, köttbullar med mos.
Persisk husmanskost.
Persisk husmanskost.
Persisk husmanskost. Fan vad gott alltså.
Men, musik.
Ja.
Du har varit så jävla... Alltså jag vet att du släppte först Kite. Mm. Och den var liksom talk of the town.
Okay.
Tills Better Days kom. Ja. Sen var den... Talk of the Town. Sen kom Honeyboy. Och det kändes som att ni så här, ni hade släppt två låtar som hade gått väldigt bra. Och att ni bara så här, det kändes som att Honeyboy bara kom. Och sen så bara pippade den topplistan. Och då blev den Talk of the Town istället. Och du har en tendens av att göra låtar som går bra på TikTok. Det är som att ni har crackat koden.
Okay.
Vad är liksom hemligheten?
Anis, han vill rida på din våg här.
Alltså så här.
Vill lära dig allt här.
Nej, men, väldigt bra fråga. Min manager är ju ett litet sådär geni, Tim. Han har ju i sin värld, tror jag, knäckt någon slags kod. Sen vet inte jag vad det är, för att det har inte, jag har absolut inte ändrat... alltså jag har inte skrivit musik för att det ska funka för Nej. TikTok. Tvärtom faktiskt. Jag och Tim började jobba ihop för nästan 2 år sedan, eller 1,5 i alla fall. Och då började vi dyka ner i mitt artisteri och var så här, du vet, ner i mitt bibliotek och var så här, okej, okay, vad är det folk tycker om med din musik? Vad är det de inte tycker om? Vad är det du tycker om med din musik? Vad är det du känner fattas med din musik? Och då bestämde vi att vi inte skulle släppa musik på tills vi hade liksom hittat det nya, liksom det som kändes som jag på riktigt på engelska. För att jag hade släppt massa på svenska och så hade jag liksom kastat ut en platta på engelska bara för att jag ville ha ut någonting. Liksom. Och så hade jag tid och råd att faktiskt så här ta 1,5 till 2 år att bara vara i studion och så här dyka ner i vad kommer min musik ifrån, vad är det jag är uppvuxen med, vad är det jag vill alltid sett mig göra. Också tack vare att jag var på sommarturné förra året gjorde att jag också började förstå, fan, jag vill ju att mina låtar ska vara med, för jag arrar om mina låtar alltid live. Och då var det många som sa att så här, fan, jag har aldrig lyssnat på din musik, men du live var ju något helt annat. Och då var jag så här, men det här måste jag anamma i min musik. Och det enda som jag hade varit nära på att göra, det var på min svenska skiva där jag gjorde väldigt mycket så här organiskt och allt skulle låta så gammalt. Och den liksom känslan tog jag med i den engelska musiken. Och det gjorde att liksom mycket av den musiken som jag skrivit nu är väldigt inspirerad av så här, ABBA och Queen och Freddie Mercury, alltså så här, Elton John, mycket av så här, men också väldigt mycket så här 90-tals punk, alltså så här Franz Ferdinand och lite såna där grejer som jag inte har lyssnat på innan, som Tim var så här, det här måste du, för då var det så, jag bara upptäckte en hel ny genre, jag bara fan är det här. Och då tror jag automatiskt att så här, också när jag satt i studion och skrev, så såg jag mycket mycket tydligare hur det ska se ut live. Ja. Medan kanske innan så sitter man och så tänker man, fan, tänk när jag bläser den här bilen. Men istället för att tänka att jag ska bläsa den i bilen, så tänker jag att jag ska bläsa den inför 30 000 pers. Mm. Och det tror jag gör en skillnad av hur man känns när man skriver musik också. Att melodierna får flyga iväg och att man får liksom... Ja, men alltså, att det är mer melodiskt än vad jag någonsin har släppt innan. Och det, jag tror melodier är ju det som fångar ens minne och attention. Och därav kanske då att...
En ny förälskelse kan komma fort. Låt oss ta hand om din gamla pärla, så gör vi en grundlig koll av din bil och ger dig en korrekt värdering. Vi ser också till att den får ett nytt hem för att bli älskad igen. Så varmt välkommen till Engströms Bägg In, för dig som värdesätter trygghet och kloka val.
När man väl då plockar ut en viss bit av en låt, så tror, det är ju melodierna som folk fäster sig på mest, tror jag. Sen absolut text också, såklart. Men
jag måste bara säga, den här senaste låten, den är
Honeyboy.
Det är Honeyboy. Ja. Bra namn förresten. Den har ju den där känslan. Ja. Alltså det är den där melodin. Man kan ligga i sängen och bara Förstår du?
Exakt, ja.
Så att den är ju
och jag har alltid tyckt att jag är katastrof på att skriva refränger. Jag är skitbra på att skriva vers och prayer. Och sen så fort refrängen kommer, då tappar jag liksom. Så att jag är glad att jag inte har stressat fram den här musiken, för att jag har verkligen gått in och skrivit om grejer och gått tillbaka tills jag verkligen känner att nu sitter alla delar liksom. Sen kommer man alltid känna att fan, jag skulle ha gjort det där. Ja. Men sen måste man också släppa taget om sin, vad man kallar det, bebis. Men jag tror med Honeyboy, då var det så här, det var den refräng, vi stod på Norsen Show. Så hade de spelat någon liksom så här någon house-låt typ. Och då stod jag liksom och var ett drunkard och bara mamma, oh mamma, won't you come and let me die. För jag hade liksom, jag började
sjunga. Körde du den så va?
Alltså jag kan visa.
Det är det sjukaste jag
har hört. Och då tänkte jag att ja, men det här blir liksom det här skriver jag som en house-låt.
Ja.
Då gick det så här. 25 maj 2022. Alltså jag sjunger ju hemskt. Yeah. Och så hör man liksom.
Men vadå, hur kommer du på det här? Jag fattar inte.
Men jag hör bara musik och så på. Jag tänkte liksom på
alltså
den här
jag
gamla.
Jag har gjort liknande grejer i duschen. Men jag har aldrig spelat in det. Men jag tänker så här. Vad sjukt. Men du visste inte om att det skulle vara de här. Nej. Du visste inte om, utan du bara kom på det. Eller hade du skrivit ner innan?
Nej. Alltså, jag stod där och bara mamma.
Och det kom
alltså,
till dig.
Den kom till mig. Och, men det är så man skriver musik.
Och, alltså, det där och är också jättevanligt i studio. Så att folk så här, hittar, men för att inte glömma bort det så
ja. Ska
det
bli. Jag har 30 000 röstmän.
Åh herregud, alltså, du måste behänga på Norsen Show. Alltså.
Ja. Nej, men och sen satt den melodin. Den var stack i mitt huvud ett tag. Men sen så glömde jag bort den. Men den låg här. Den heter Banger. Jag tyckte att det var banger. Och sen ett år senare sitter jag på en Kina-krog. Och då spelar de en massa diskomusik. Och det var en specifik diskolåt som jag bara hörde. Och då började jag automatiskt då nynnas. För jag låter hela tiden. Mina vänner hatar att umgås med mig. För att jag låter konstant. Jag sjunger hela tiden. Och då började jag nynna. Liksom, mamma, no, mamma. Men då var det en diskolåt. Jag bara, fan, varför känner jag igen den här melodin? Och så bara, ner och så bara, vänta. Ah, det är fan, det är den melodin. Och då kände jag att det ska vara en discolåt och inte en house-låt.
Fan, vad sjukt.
Är det här Purple Disco Machine kommer in i bilden?
Exakt, ja. För då, eftersom att då hade jag redan börjat skriva på min nästa skiva och märkt att den var inte alls så disco-inspirerad. Och därför kände jag att om jag ska göra den så måste jag få in något som gör att det blir liksom obvious att det är en discolåt. Och då så skickade jag den till Purple Disco Machine, som är ju literally disco.
Ja.
DJ liksom.
Men jag fattar inte, när man gör sån här musik kan man inte, det är till er båda egentligen, alltså jag är lite perfektionist. Fastnar man inte att så här, nej jag måste göra så här, och sen så typ pajar man låten.
Jo, men han och jag kom inte överens väldigt många.
Och hur kommer man överens då när man inte är överens?
Alltså man får ju liksom kill your darlings och man får snacka i telefon och skicka massa sms. Och jag var så här, jag ringde min kusin.
Kan du, det här är otroligt. Kan du göra, för jag och Bera har ju hängt lite med din kusin. Och vi vet hur han bara pratar. Och kan du imitera sig en gång?
Nej,
du gjorde det här framför en gång. Det är det bästa jag har hört. Du måste göra det.
Nej men alltså så här, jag... Just med Purp, han är gigantisk i Tyskland och har ju liksom jobbat i flera år. Han är liksom en lite huge, av en så här, ja, men levande legend liksom. Så att, och jag fattar honom. Här ringer en 26-årig snubbe som bara vill ha det på sitt sätt, men hej, det är jag som kommer hjälpa dig med den här låten, tänkte han så här. Och så ville han inte riktigt landa i någon slags. Ja, så jag ringde Sebbe, jag bara, kusse, hur hanterar man DJs? Hur gör man så här? Och han bara, alltså vet du vad, alltså grejen är, du måste fatta, alltså DJs, alltså jag orkar inte längre.
Men, han är exakt, men
om du ringer honom, säger, vet du vad Purple, jag dör för dig, jag älskar dig, men om vi bara kan snacka och bara fixa den här moden, så kommer jag bjuda dig på kaffe. Alltså det.
Han är exakt sådär.
Exakt sådär.
Ja. Nej, men, och då drog han massa paralleller till när han har jobbat med artister och var så här, ja, men om du nu dör för din version, då måste du kämpa för den. För du kommer inte liksom vara, du kommer inte kunna vara stolt om du släpper något som du inte står för. Så att jag, och vi kom jävligt bra överens i slut. Och sen som tur var, men Nile Rodgers är också med på den, som också är en
polarmusik, polarprisvinnare.
Exakt, alltså är en av, han är kanske världens bästa gitarrist.
Vad har han gjort för grejer?
Daft Punk, Get Lucky.
Aha,
alltså han är,
alltså,
det,
freak out.
Aha, han är,
eller, okay. Let's dance.
Ah, han är längst bak i matteboken. Jenny Fawcett.
Så när han kom in med sina gitarrgrejer, då lyfte låten också. Och sen så av en slump så kom Shenzeya in i bilden. Och då sjöng jag in massa saker som jag tänkte att hon skulle bara få inspiration. Och hon skickade tillbaka sin sång där det liksom lät precis så som jag hade skrivit det. Och så bara tryckte vi upp hennes sång i refrängerna för att få det att kännas ännu bara bredare. Och då liksom föll alla poletter ner. Och då liksom allt det som Purple, eller Tino som han heter, allt det som han, som var väldigt mycket Purple Disco Machine, blev helt plötsligt jävligt bra. Och då kunde jag släppa så här, för att mycket handlar också om att man är demosjuk. Att man liksom bara är kär i det som man är van vid. Men när jag fick in de här nya influenserna och hans gitarr och hennes sång, då bara, men fan, det är såklart att den ska vara mer åt det här hållet. Liksom. Och den versionen som är släppt är absolut, från botten av ett hjärta, det är den bästa versionen av alla versioner. Liksom.
Och nu är det ska komma en ny låt.
Ja.
Har ni liksom bestämt, ska den komma på fredag?
Nej.
Alltså, den ska, ni vet inte.
Nej, men så här, vi sa att den ska upp till 2000 TikToks.
Ja. Är det ni baserar på när ni släpper den låt?
Alltså vi testar olika saker. Ja. Så nu testar vi att bara se så här, hur mycket kan folk hur många TikToks kan folk göra innan, och jag menar, det kan ju bli så att den stannar nu.
Så om ni kollar på det här, gå in och gör en skön dans
till den. Ja, men min lillebror Chateo, han ringde mig igår, han bara, alltså han är 17 bast liksom. Han bara, Benji, jag tröttnar på den här jävla låten nu. Jag ser den överallt på TikTok. Du har pajat den. Jag bara, vadå? Han bara, du har pajat den. Den är uttjatad nu. Jag bara, gubben, det är en refräng du har hört. Det är en hel låt som ska släppas. Jag bara, ni ungdomar, så att, som att jag är en gammal gubbe, ni måste lära er att bara ha lite tålamod. Mm. Liksom. Men jag är själv likadan. Alltså mitt attention span är så här.
Mm.
Jag tröttnar på grejer så här fort. Mm. Men därför så, jag vet också att så här, det vi har teasat nu med Lucas Laughing Now, som den heter, är liksom en del. Och resten av låten är jävligt intressant.
Men du gjorde väl den faktiskt på Eurovision också?
Ja, halva den.
Halva den? Ja. Halva, så det finns den. Mer? Du det finns mer.
Men hur menar du? Sjöng du halva, sen var det bara, nu är det slut. Du drog ut sladden ur grejerna. Eller vad
det var?
Exakt. Tack för mig!
Nej, men jag gjorde ett medley i Eurovision. Så jag gjorde
medley?
Den.
Ja. Alltså, man kommer in dansa lite sådär. Men jag har varit sett på indiska bröllop faktiskt. Exakt. Jag har faktiskt varit på sådär. Jag bara, vad händer nu? Det ser ut som värsta vattenfallet. De kom in och ut. Jag bara,
det
är
DJs gör. De byter efter halva låten.
Det var inte den här dansen som jag tänkte på. Okej, det var ett annat medley. Förlåt, jag blev för exalterad. Vi går vidare.
Nej, men Eurovision gjorde jag, låten, då gjorde jag 7 minuter och då gjorde jag halva Lucas Laughing Now, halva Kite som då var första, och sen avslutade med Honeyboy.
Okay. Och det här fick ju ändå så internationell, Alltså det var det enda folk delade på Instagram var det här klippet från om du sa BBC någonting, Super International Sensation. och det var så jävla fett, för det var ett otroligt nummer.
Tack,
det var liksom
alltså
du hade kunnat gjort det här på så Super Bowl halftime show och det hade passat in. Och där är ändå ribban.
Det var väldigt väldigt hög.
Men du har ju också varit på Europaturné.
Ja, ja det är ju fan sjukt.
Vilket är så här, det känns som att alla nu, jag vet att vi hade det på Energy Morning för inte så länge sedan. Och då snackade vi om det, så men Benny ska komma hit så här. Och då alla är så här, han fan ute i Europa nu. Mm. Det är som att hela Sverige lite nu går och väntar på så här, the big international break.
The big break.
Ja, alltså jag vet att häromdagen, för jag sa att vi skulle göra det till någon, då var det någon som bara, har han det som krävs för att slå internet? Det är som att det är så här, det är där du är, det är dit du är på väg. Hur var det att åka och gigga utanför Sverige?
Det var, alltså jag var skiträdd. Jag hade inga förväntningar. Jag ville inte ha några förväntningar. Utan jag liksom satte ribban som att okej, okay, kommer det 2-3 pers, då ska de få värsta showen. Liksom. Oavsett om de är från Tyskland, när vi är i Tyskland, eller om det är 3 svenskar i Tyskland. Så ska de ändå få en show som bara liksom. Och det här är en skitbra lärdom av mig att utvecklas som performer och entertainer och bara så här, se hur jag kan hantera olika publik, olika venues och sådär. Men det blev faktiskt såklart att det hände mycket saker under turnén som var liksom upp och ner. Men som helhet så var turnén det bästa och roligaste jag gjort i hela mitt liv. Alltså det var liksom att kunna få gå in i någon smutsig, svettig nattklubb i Madrid med liksom 600 pers som bara är liksom spanjorer och som har följt mig, vissa har följt mig i 5 år och vissa har följt mig i 2 månader, och få visa dem liksom så här, den performer och entertainer och artist som jag är idag. Och med liksom, jag åkte också ut med en turné med 80% nytt material, så att jag förväntade mig, ingen kunde ju sjunga med till låtar för att det var nya låtar, men tack vare TikTok och sociala medier så gjorde det att gigsen efter varann, för att folk filmar ju så mycket på konserter, så att nästa gig dagen efter i Amsterdam, så helt plötsligt så märkte jag att folk sjöng med. Det var för att de hade tittat på TikTok-videos och så lärt sig låtarna.
Men vilka städer var du i?
Och vi var i Frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg, Milano, Paris, London.
Vilken stad var
bäst? Och alla var slutsålda.
Men var det liksom mycket svenska eller var det liksom inhemska?
Nej, men alltså, det var svårt att veta. Alltså, ibland, för att det sjuka är att mina utländska liksom fans, absolut inte så många, men de jag har är också stort fan av min svenska musik. Mm. Alltså det var liksom folk från Holland som hade rest till alla ställen. Det var så här, jag såg dem på typ 4-5 gigs liksom.
Oh,
då följde de med liksom.
Det måste vara surrealistiskt.
Det var surrealistiskt. Och då var hon så här, jag bara, where are you from? Hon bara, I'm from Amsterdam, bla bla. Så bara, I have this tattoo here. Så jag bara, allt är vackra. Jag bara, oh. Do you even know what that means? Alltså hon bara, yeah. I love that song. Jag bara, okej. Okay. Alltså så att när jag sjöng typ Tror att han bryr sig, som en låt jag, som vi faktiskt gjorde på gigget, så sjöng folk, men jag såg också att de liksom, tror du att de bryr sig? Alltså det. Sen var det ju svenskar, men det var också svenskar som inte bor i Sverige, utan som bott i Tyskland eller Italien eller Frankrike. Och så har de med sig sina polare som inte är...
Men jag tänker så här, vi har ju pratat mycket förut i våra poddar så här, när man har mycket att göra, alltså det påverkar en sån person. Man blir en viss typ av person om man också är högpresterande. Mm. Nu går du på turné, du gör alla de här grejerna. Hur liksom påverkar det personen Benjamin då?
Ja, men det påverkar jättemycket. Alltså dels att han inte får så mycket tid, så att när jag väl får några timmar ledigt eller kanske någon dag då jag är typ inte görs. Nu har inte det hänt på så länge, för jag har verkligen jobbat typ 24/7, men då blir det väl att man blir lite så här, vad ska jag göra idag? Vem är jag? Hur ska jag?
Du blir rastlös.
Ja, rastlös och inte riktigt veta typ så här, aha. Vad vill jag göra på en ledig dag?
Alltså vi pratar ofta om så att man ska vara väldigt duktig på att vara i nuet.
Mm.
Det är ju liksom våran liksom kontrast. Det är att jag är sämst på det. Jag är alltid nästa.
Jag ska sitta så här när vi spelar.
Ja, och jag sitter så här för att jag är
alldeles. Jag ska hänga så här bjällra på hans knä så att man ringer varje gång.
Ja, men det här kallas ingrossobenen. Alla i vår familj.
Men och där är så här, hur är du med sånt? Är du bra på att, alltså det måste ju vara helt sjukt att bara så här stanna upp i Köln. Kunde du liksom ta in det? Eller är det liksom
Nej, men jag kan väl ta in det. Sen är jag jävligt hård mot mig själv när jag väl är på scen. fan. Alltså jag är också som du så här perfektionist och känner att om jag liksom gör någonting fel eller om jag inte fick mer om i den låten och allting, då påverkar det mig i nästa låt och så har jag hjärnspöken som konstant hantar mig och sen och så har jag väldigt så där att jag måste få min publik att gå lös. Så jag ger mig inte förrän de liksom står och bara och vilket gör att jag är helt dränerad efter en spelning. Och jag dansar och hoppar och jag är helt dyngsur. Så jag är väldigt tom efter en spelning. Och så tänker jag så här, gud, jag kan inte tänka mig att gå upp på scen igen. Så tar några timmar och sen så bara står man där och så får man adrenalin och så bara alltså det är en sport på ett sätt. Och så vill man alltid utvecklas, man vill hitta nya saker och det var faktiskt det som vi gjorde på den här turnén. Jag testade olika karaktärer som jag liksom anammade för varje gigs och för att se om jag kan utvecklas och se om jag kan hitta nya sidor av mig som artist. Och så i Berlin så sa min manager, han var så här, alltså Berlin, det är en tough crowd. Så ikväll så behöver du gå ut som en fucking matador. Mm. Och då testade jag så här, okej, vad händer om jag är en matador ikväll? You sing to me now. Alltså du vet så här, jag behöver inte liksom vara gullig utan jag är så här, sing. Och, vilket blev liksom att de bara började sjunga och du vet och då helt plötsligt hittade jag en sida av mig som jag inte som har funnits där men som inte har fått komma fram.
Det måste ju vara som en sjuk. Alltså som en rush för dig.
Ja.
För du måste ju ändå vara i det och bara tänk om det inte funkar.
100%.
Så står det där och bara sing idiot.
Ja, exakt.
Och sing. Är det så att folk ska vara och käfta på det?
Vad menar du? Så sjung du ja. Du som ska sjunga eller vad menar du? Vi swishar så vi sjunger för dig.
Bara kommer inspirera. Kommer in nästa gång vi ska spela in.
Jag kommer inte att komma till gården. Men jag har själv svårt att fatta varför man går på konsert. Alltså jag går aldrig på konsert.
Jag älskar liksom live.
Ja, men jag älskar det, men jag är också så här, jag vill uppleva det som att man står i publikhavet och bara. Men jag skulle aldrig kunna tänka mig att ställa mig där, utan jag är den som ställer mig längst bak med armarna så här.
Ja.
Men jag vill fortfarande kunna stå så och känna som att jag blir helt överröst av energi och bara som alltså jag vill min känsla när jag går från en konsert ska vara att jag är helt slut. Ja. Fast jag inte ska ha behövt vara i publikhavet.
Nej, men jag är som du. Alltså jag tror att det är en åldersgrej tyvärr. Att man pallar inte stå och tränga sådär. Jag vill också stå, kanske inte med armarna i kors, men man vill gärna ha space och lite bra.
Jag vill ju stå och njuta och analysera och ta in.
Ja, man vill ha bra utsikt och kanske någon läskande att dricka. Alltså ja, man vill ha någonting
sådär.
Men
man blir också irriterad på folk som ställer sig och börjar snacka och gå iväg och ta en drink.
Ja, det
man
bara, är det värsta som finns.
För jag är ju, jag tror att såhär, jag själv är väldigt, när jag står på scen. Om jag ser en person som tittar bort eller är inte i närvarande, då fokar jag på den personen.
Tills den är närvarande.
Det är lite som ni vet när man kollar kommentarer på sociala medier. Det är 100 bra kommentarer och så är en och man bara, du din jävel. Och så är jag när jag performar. Att jag har koll på varenda en i publiken. Har alla kul, har alla bra. Okej, ni två, ni, jag typ, ni har blivit kära, perfekt. Alltså du vet att man har den kollen. Och då kan jag bli så här, vänta, du där borta. Jag står och sjunger här. Jag står som en clown här och uppträder. Och du är betalad. Titta på mig nu, du vet så här.
Det här är också livsfarligt för nästa gig.
Nej,
alla kommer
kolla till vänster.
Alla, vi ska jävlas med honom. Shit, jag kommer må sämst. Nej, men så jag har otroligt mycket hjärnspöken när jag uppträder. Men det blir ju bättre och bättre såklart. Ja. Sen kan det komma smälla ibland när det är ett dåligt gig. Och ofta så är det att det händer bara här. För att jag kan gå av och bara så här, fan, jag skämde ut mig. Och alla andra var så här, nej Benji, det där var skitbra. Det är bara du. Nej, men jag bara, nej men de var helt knäpptysta. De bara, nej, de lät precis som igår. Alltså jag tror att det har bara med någon slags jävligt dåligt självförtroende. Ja. I vissa stunder.
Men jag tänker så, när blir det någon gång det blir så att liksom artisten Benjamin, att när du ska leva upp till den eller leverera, att det blir så här shit, att det kommer den här prestationsångesten, bara, hur ska jag göra det? Hur ska jag klara av att leverera idag? Att du går upp och är skakig.
Ja, alltså mer, jo men alltså så här, min röst är ju till exempel påverkas skitmycket för att jag är, liksom pratar och så blir man hes och så att jag sjunger alltid upp i typ en och en halv timme innan. Alltså, och liksom behöver vara i någon slags lugn mode. Jag är inte den här tyvärr som står och... Jag hade ju önskat att bara stå och dricka och ha lite kul.
Och hänga
och sen gå ut och festa. Men jag kan inte det för att jag är liksom inte gjord för det med min röst. Och jag har aldrig sett mig som en sångare. Så för mig är det skitviktigt att sången ändå är bra. för att folk inte ska kunna klaga på att så här, fan vad falskt han sjöng. Alltså för att jag vill försöka få dem att bara känna fan vilken skön konsert och inte behöva tänka på saker de stör sig på. Men sen har jag haft sjuka känslor också. Jag menar, vi spelade två kvällar i Oslo i våras och då var det liksom gigantisk så här mini-arena typ, och då liksom ligga på golvet i slags bara stort konfetti i slutet och var tvungen att så här, ta ut en lur och hör liksom bara det här liksom som bara pågår i typ 5 minuter. Och då bara, jag bara ligger där och då hamnar jag i någon så här out of body experience där man bara är i någon slags space där man bara, du vet, jag hör så här bara och då bara sitter jag och tänker bara, är det här mitt liv? Vänta, är det jag som upplever det här? Eller är det, vem är det som upplever det här? Jo, det är jag. Ta in det. Stanna nu. Be dem in. Vad är nuet? Så bara, nej, nu har jag tänkt för mycket på att jag ska vara i nuet. Vad är nuet? Mm. Du vet, så blir man så här bara helt fuck.
Du bara, kille inte höger, kolla bort också. Sen, helvete, ha det kul. Är han kär? Är du inte? Hallå, du är sjuk för mig.
Och sen, men det sjuka är, sen kan man stå och så bara, fan, ska man äta kebab efter? Så bara, nej, vad är nuet? Vad är nuet? Så bara, så att man, det är, jag tror det är en ADHD-grej att man liksom har svårt att bara
stå still.
Men kan man liksom tillåta sig njuta när tåget går så där jäkla fort, och kan man liksom någon gång bli nöjd?
Jo, men absolut. Alltså så här, jag nöjd tror jag man inte kan bli, men man kan stanna upp och njuta och ta in saker. För mig handlar det också, för mig har det varit jätteviktigt och nyttigt att man gör det när typ saker i ens vanliga liv får en vändning, då man får ett perspektiv. Min morfar gick bort för en månad sedan och han var liksom min person, min förebild, min den snällaste, vackraste människan jag vet. Och mitt i allt det här, Eurovision, Europa, turné, singlar, jag hör folk på min musik på radio i Tyskland, du vet, man blir helt så här, så bara kommer det som är på riktigt och bara vroom. Och där blev ju allt det där helt oviktigt i en sekund. Och så bara, här blev helt plötsligt han och våran stund det som är livet. Och det som är allt annat, det är ju bara bonus. Det man jagar efter, det är bara en bonus. Och då är det typ lättare att kunna njuta av det. För att då vet man att så här, fan vad det där bara är fint. Mm. Men när man hela tiden bara är i sin karriär, då kan man inte njuta av det på samma sätt. För att då strävar man efter nästa grej. Men när livet pågår och man får en riktig käftsmäll, som folk har upplevt värre saker, men för mig var det liksom, det var första gången som jag liksom förlorade nära liksom så i mitt liv, och då kan man vara mycket mer tacksam över, för då vet man så här, gud vad glad att jag fått uppleva de här sakerna liksom, för att man vet ju aldrig hur morgondagen ser ut.
Det finns också ett otroligt klipp från om det är Allsång på Skansen, när du står och sjunger och din morfar står i publiken och är liksom big, han är så big fan bara.
Ja, alltså det klippet är mitt favoritklipp. Då sjunger jag en låt som jag skrev till min mormor och morfar som heter Stora röda huset. Och min mormor, det här är då fans som har filmat dem för att de tyckte de var så gulliga. Så min mormor står med kameran så här, för hon alltid ska filma och allt ska fotas och filmas. Och morfar, han står bara och håller sig på hjärtat och är så jävla närvarande. Och han är helt glittrig i ögonen och bara så här sjunger med till musiken. Och sen liksom en timme senare så står jag fortfarande och uppträder. Och då står han liksom så här, han var tvungen att sätta sig och vila. Och sen reste han sig upp igen och så köttar han. Och liksom det är ju liksom... Han, det är också fett att så här, han var så stolt över alla andras, sina barn och barnbarn, och det fanns liksom ingenting i honom som, du vet, hans liv sista år, liksom hans sista typ 40-30 åren var bara att vara liksom stolt och ta in åt andra. Vilket också är en jävligt fin egenskap.
Det är osjälviskt.
Väldigt osjälviskt. Och där är jag, vill jag verkligen lära mycket av. För att man själv är ju, man är 26 år och är i, alltså, jag lever ju i Benjamin Ingrosso-världen varje dag. För att, du vet, som med mina kollegor och allting, de jobbar ju med mig och för mig. Men sen när vi har slutat jobba så går de hem till sina lägenheter och familj och sådär. Men jag går ju hem och fortsätter tänka på mitt artisteri.
Känner du dig ensam då?
Ja, som fan. Jätteensam. Sjukt ensam. Men det tror jag är vanligt. Ja. Alltså det tror jag är...
Men kan du känna i de lägena att du saknar någonting i livet? Liksom? Alltså oavsett om det är relation eller om det är någonting annat. Eller liksom, ja, hur går tankarna? Liksom?
Alltså jag saknar ju någonting och jag vet inte riktigt vad det är. För jag har så sjukt mycket vänner som är, som jag har haft i liksom sen jag var 9 år. Så min core är liksom de mest finaste vännerna och med största hjärtan, och jag har en guddotter som jag älskar att vara med och som också ger perspektiv liksom. Och så mina syskon som jag dör för att hänga med. Nu har min brorsa fått en son, vilket är skithäftigt att bli farbror och sådär. Men sen är det ju liksom ändå att typ, jag tror alla av mina vänner har ändå typ en tjej eller
Men de går ju till sina verkligheter, till ja, sina egna, som du är i din Benjamin Ingrosso-värld.
Exakt.
Någonstans har ju de sin, så jag kan verkligen relatera till det där när vi är typ på gig och sånt och vi är typ på turné. Ja. Sen kommer alla hem och ska vara med sina partners och grejer, så kommer man hem till en tom lägenhet och bara...
Lite så.
Ha.
Och då är det är väl typ då när man känner sig som mest ensam, det är då man typ smäller upp liksom... Alltså, inte Pornhub utan livestream på Instagram.
Ja, det är lite skillnad där.
Det är lite skillnad.
Men man kan ju livestreama på Pornhub också. Tydligen kan man livestreama på...
Det ser ut
på...
som ni bara, ja, vad fan
ska jag säga?
Nej, men just att, och då helt plötsligt så sitter man där vid sitt piano hemma och så har man en dialog med folk och så är man typ inte lika ensam längre. Men det är ju en rätt sorglig grej.
Du har ju också en dokumentärserie.
Ja, det precis. Ja.
På HBO eller Max. Ja. Jag vet att jag får upp reklam hela tiden från, och så står det Mac. Jag tänker, jag bara, han jobbar med Max hamburgare.
Det var, alltså, inte jag tänkte jättemånga jag gånger. Mat.
Men kan du inte berätta lite? Vad är det liksom, vad är det man får se i den här dokumentärserien som man inte får se liksom i vanliga fall?
Alltså jag tror att man... För mig, det här är alltså då Oskar Fager och Jakob Ragnit som har gjort den här filmen, som är mina bästa vänner och har producerat och regisserat och klippt och allting. Och hållit på med den här filmen i 2 år. Och det är ett, för mig, jag kan ju säga det för att jag inte har gjort den. Jag tycker det är ett för jävla fint porträtt. Den är sjukt inspirerande, den är sorglig och den är hoppfull. Och den är väldigt liksom, den har ju filmats ju fort, han filmar ju nu för... Liksom,
ja, är vi mer långvinnare?
Kapitel 2. Jo, men kapitel 1 då, som finns ute nu, är mer som en film skulle jag säga, än ett avsnitt av en serie. Och den följer min dröm om att slå igenom utomlands och mina tankar. Och jag tror att vad man inte, eller vad man får se som man inte sett innan, är, tror jag, generellt jävligt mycket. För jag tror, det var det som jag märkte när vi skulle titta på den. Så var det så här, ja, men det här är ju jätte liksom accurate. Men så tänkte jag att så här, fan, det är mycket av sammanhang där jag är filmad, så kanske man inte riktigt fått se 100% den här killen som bara går in i sin lägenhet eller är i studion eller diskuterar med sig själv eller har de här dialogerna i spegeln. Och det, eftersom att de är mina bästa vänner, så har de ju kunnat följa med som en fluga på väggen utan att jag ens tänker på det, för att det är inget kamerateam som jag träffar upp en gång i veckan, utan de är med varenda dag.
Och det är dina polare.
Det är mina polare.
Lite blind på dem.
Har vi dragit ner och badat med alla polare, så är ju de med för att de är med i gänget. Och så lägger de kameran på stranden och så låter de den rulla. Och så liksom, så att det är ju, de har ju, deras jobb har ju varit ett hästjobb, för det har funnits så mycket material. Och veta vad man ska liksom, vad ska vi berätta? För att för mig handlar det om att vi måste ju berätta någonting. Det är ju inte en dokumentär om bara massa klipp när jag står och uppträder, utan jag vill ju, varför jag filmar det här och varför jag vill få ut det är för att jag vill att folk ska känna igen sig och känna att de kan bli inspirerade och också känna att de inte är ensamma. Och jag tror att den här filmen, kapitel 1 då, det finns sidor som jag själv tycker är jävligt jobbiga att titta på. Men som jag har märkt efter den har släppts nu, att folk har kommit fram och är sjukt fina och är väldigt sådär, de har blivit berörda typ, och det är ju asfett när man kan göra så.
Så är det reality-aktigt liksom? Eller?
Alltså, nej, alltså på ett sätt är det, men det finns till exempel, det finns knappt några synkar i den.
Okay.
Så att det är liksom inget, och den jag skulle säga att den är mer väldigt, den är väldigt filmiskt gjord, den är brutalt snygg att titta på.
Men den är inte, det är inte stageade scener såhär, nej. Nu skulle jag baka och bara
Nej, finns inget nej. Sånt. Okay. Och den är väldigt, vissa tycker att den är dark, alltså att den liksom har en, men den är också jävligt fin och glädje, alltså den är, jag bara säger såhär, man måste se den. Oavsett om du kan se den om du aldrig har hört mitt namn, om du inte ens tycker om vad jag gör, så kommer du tycka om filmen. För okay. att den berättar ändå någonting som gör att man så här, fan, du vet, har du en dröm om att få bli fotbollsspelare eller AI-tekniker, I don't know, så kommer du kunna bli inspirerad när du ser den här. För det handlar inte om, det är ingen film om mig och det, utan det är bara liksom skalet. Sen det som finns där i är så mycket mer, skulle jag säga.
Så du menar att du bara filmar ur sekvenser ur ditt liv?
Och sen, ja, så men, vi har, men det är, finns en dramaturgi som går tillbaka och berättar saker. Och det är det som de har gjort som jag inte har varit delaktig i, som jag är så jävla impad över. Och
så den där kameran som ligger där, den filmar nu till exempel?
Gubben, du kommer bli världskönare.
Bro, han filmar min dåliga sida. Ja, och ställ dig på den.
Ändå jag panikar över att det här, jag tror sitta, att det här är min
jag kommer
sida.
Sitta så här och prata.
Var är kameran som
det
ska vara där?
Det här är min bra sida.
Det här är min sida.
Ah, bro, jag, men, alltså, jag vet, herregud. Vet du vem som är, vet du vem som är med i credits på den här? Våra tyska vapendragare Kristoffer Schaus.
Är det sant, brorsan? Det är han, de här tyskarna.
Han sitter där inne och redigerar. Men han filmade på Gröna Lund.
De här tyskarna, de pillar in sig överallt.
Han är med i slutet, jag såg att han upp det på Instagram.
Sen är ju Christian Larsson med som executive producent, som gjorde Sebastians Swedish House Mafias dokumentärer.
Den första
Take One. Båda två.
Den första Take
alltså,
One.
Alltså herregud.
Alltså det är, alltså det är, jag har sett den, jag kan titta på den och citera varenda mening.
Wow.
När jag stod DJ kalsonger i en inrökt lägenhet i Farsta när jag var liten.
Alltså när jag såg den också, jag stod också med kastrull och skraschade på bänken. Jag bara, jag är dem, eller kan jag bli dem? Eller jag vet inte, jag fick ångest. Jag låg såhär på nätterna och bara, ej vad fan.
Det roliga var att min pappa har fortfarande inte sett den. För att den här har ju då gått, den är ju ute i hela Europa typ. Och han är jätteoteknisk, min pappa. Och inte skitsmart i alla
dålig kombo
lägen. Men han är jättebra på annat. Men då så skulle han då jag skickade honom en länk, för att han kan inte ladda ner Max, han vet inte hur man gör sånt. Så jag skickade honom länken, och han kan ju då såklart inte koppla in den från datorn till TV:n. Han, TV:n sitter ju på väggen. Men ja, men han, ja, skitsamma. Så då hade han lyckats lösa och ladda ner Max, och sen skickade han till mig, för han bor ju på Mallorca i Spanien. Då skickade han till mig första scenen. Då är det en scen där jag sitter och så bara, en kort tid bara, i portet du har inte börjat åka. Då är det liksom dubbat.
Nej.
På spanska.
Är det sant? Vad
han bara, din jävla asna, det är på spanska ju, jag vill höra din röst. Och då kunde man inte ändra till original ljud.
Vad är det med de här länderna som så här gör sådär?
Jag vet inte.
Importido i Benjamin Grosso.
Ja, det är någon Pedro som har spelat i toppat in.
Ja. Det måste ju vara kul att bara lyssna på alla de som har blivit dubbade. Ja, och bara, vem är Benjamin Grosso?
Ja, otroligt. Nej, men så här, gör mig en tjänst. Se på filmen och sen skriv till mig vad ni tycker.
Ja, 100%.
Ja.
Jag måste bara fråga, du nämnde Sebba. Hur, vad har han betytt för dig i din musik och sådär? Har ni haft någon connection liksom genom tiden?
Ja, det har vi, absolut. Så jag var ju, alltså jag var ju typ, när de slog igenom var jag 11-12.
Oh,
jag var jävligt liten. Men jag kommer ihåg att vi var ändå på Friends Arena. Då var jag typ 14.
Ja, där var vi också.
Alltså det är en grej som är så mäktigt med deras öppningsscen. Det är när de står där, så släpper de den här duken. Och sen så bara försvinner de. Vet du hur många gånger jag försökt iscensätta den här i mitt vardagsrum?
Ja, varje gång när vi spelar in podden, då gör jag bara så här.
Den har satt sig. Ja. Det är bara när vi lakar ner till vardagsrummet faller jag in, inte springa bort. Så jag står fortfarande kvar där som en åsna. Men alltså det
ja, de är så jävla
för våran generation, de är ju på en facit.
Ja, absolut.
Men jag undrar också så här, för dig, har det varit, känns det som att du har fått det.
Vill du resa säkert med någon världsvan? Vi har bilar som har gjort många härliga resor. De är välkontrollerade och redo för nya äventyr. Så låt din nästa resa börja med en begagnad bil. Välkommen till Engströms Begg In. För dig som värdesätter trygghet och kloka val.
Just för att det är liksom, du är den du är och har den familjen du har och det är liksom mycket tv och det är mycket så Wahlgrens värld och så här. Finns det, har det varit, det känns som att det är, du har aldrig varit så självklar som du är nu.
Tack.
Det finns inte en käft som kan ifrågasätta ditt artisteri, det går inte.
Säkert.
Alltså till och med om jag hade, nej fast det går inte. Alltså till och med om jag hade tyckt du var bajs och att din musik var bajs, jag hade kollat och bara alltså det spelar ingen roll vad, men så är det. Men då undrar jag, känns det liksom som du då har fått revansch på det här att komma bort från den här kändisfamiljgrejen?
Jo, men absolut. Alltså såklart att det jag har ju alltid, konstigt nog kämpat, alltså gjort det jag gör för att motbevisa. Och inte liksom bevisa utan alltid motbevisa, för att alla har alltid haft en åsikt.
Ja.
Det har ju varit skönare om man inte hade varit känd alls. Och så har man, då kan man bara bevisa.
Att ja, då är det ingen som har det någonstans.
Nej, men att hela sitt liv har behövt motbevisa har ju varit en liksom lite hårdare man har fått gå in med en liksom, det är en liten uppförsbacke. Men jag är ju, hade aldrig varit där jag är idag om det inte hade varit för de åren och den bakgrund jag haft och hur jag liksom fått gå igenom mitt liv på det sättet jag gjort. Så att jag tittar ju aldrig tillbaka på någonting och ångrar någonting, men absolut kan jag känna såklart att det är en revansch. Men jag har också någonstans konstigt nog alltid vetat att jag kommer få min revansch. Ja. Att jag vet, men att jag har inte haft stress över när den dagen kommer. Utan jag har haft väldigt lugnt i att ja. Du må tycka så här, men vänta bara. Mm. En dag kommer du komma fram till mig och skaka när du vill ta en selfie. Och att ha den mentaliteten har gjort att jag fortfarande kunnat så här, fortsätta köra min grej. Och att alltid alltså så här, veta att det tar tid att hitta sig själv, både som person men också som låtskrivare, artist, performer, kollega, vän. Alltså man är ju inte, men, och det är, när man är 16-17 år så är man så jävla, man vill göra allting. Och jag träffade ett par 16-17-åringar igår som typ var på något så här, min kusin tog studenten, så att de satt liksom bara, ja, men jag vill göra det här, du vet, man bara, det kommer, du behöver inte stressa, utan liksom man,
trust the progress.
Ja, lite så. Och såklart att det är en revansch, men jag har ingen liksom, det finns ingen bitterhet i mig att det är så här, nu passar det, utan det är bara så här, det var som när jag var 9 bast och hade inga polare i skolan och gick till skolan som Vanheden eller som James Bond eller som Ture Sventon. Så var min grej när min mamma kom hem och frågade så här, men älskling, du var ju inte, du, jag hämtade dig, du såg helt själv på lekplatsen liksom. Så var mitt svar redan då var så här, men mamma, det är de som inte fattar, de kommer fatta sen när de blir äldre. Så att jag har alltid haft den mentaliteten typ, vilket jag tror är också att så här, och det är nice att jag, den tror jag alltid kommer ha. Så att för mig blir det alltid, jag upplever alltid att det finns folk som fortfarande tycker saker, för att jag ser oftast det. Sen tar jag in väldigt mycket av de här fina kommentarerna. Men jag var med Så mycket bättre för 4 år sedan, och då var det under den perioden, så har jag aldrig upplevt så mycket folk som har kommit fram och bett om ursäkt. Mm. Då var det kanske 20 personer om dagen som kom fram och sa, jag måste bara säga förlåt, jag hatade dig innan. Så man bara,
det är också så jävla sjukt, okay, alltså. Att folk kan bara känna så starkast. Det tänker jag ofta på om jag kollar på Biancas kommentarsfält.
Just det.
Och jag kan bli så här, folk har ju inget anledning att andas överhuvudtaget, känns det som. Att de lägger tid och alltså jag vet, hon har ju typ berättat så att folk kommer fram på stan och säger massa grejer och så här. Ja. Och man bara, och det är ofta så här medelålders kvinnor typ.
Ja, gud ja.
Och man bara, så vad gör ni med ert liv typ? Men avslutningsvis då, för jag vet att du har väldigt tight schema. Framåt. Mm. Den här låten, vi har pratat ihop oss lite med...
Linus är skön!
Vi har pratat ihop oss, men vi har gjort företag i företaget.
Exakt.
Så det finns en pre-save-länk. Kan du se vad den nya låten heter?
Look Who's Laughing Now.
Och kollar man kommentarerna på diverse sociala plattformar, då är det väldigt mycket folk som bara så, ABBA.
Vilket jag tar som en väldigt stor komplimang.
Det gör du rätt. Så vi kommer lägga en pre-save-länk i beskrivningen.
Ja.
Det känns som att du pillar på mig.
Ja, för jag har en grej. Jag ska göra skärm.
Vad har du på
fråga.
Den där?
Nej, men två grejer. Snabba.
Två grejer.
Den ena. Du älskar ju mat. Oh, och du började ju med att hylla mitt ursprung och land i Italien. Ja. Om jag ska äta italiensk mat i Stockholm, vart ska man gå? Det känns som att det är det man
ska
fråga.
Till, jag är inte partisk. Du ska till min brorsas krog. Olli, restaurante.
Ja.
Sjukt bra och sjukt autentiskt.
Vänta, ska jag kolla. Nej, jag har inte fått inbjudan.
Nej.
Okej. Okay.
Jag fixar.
Ja, men vad bra. Då har vi. Okej, okay, det är den som gäller alltså.
Bara eller om kanske du vill checka.
Men vill du äta romersk mat, och ska du till Santo da Roma.
Romersk mat. Jag har aldrig hört någon säga det ordet.
Jo, det, okay. Alltså Italien är uppdelad i alla regioner.
Ja, men det fattar jag nu också att det är.
När du hittar en restaurang som serverar carbonara, bolognese, pomodoro, pesto, så är det oftast inte en bra italiensk restaurang.
Okay.
Utan du vill hitta en restaurang som där du bara säger, vad fan är det här för pastarätter? Då är det oftast autentiskt som fan. Så och en romersk restaurang, då är det liksom, bygger det på väldigt mycket guanciale, som är griskind, och mycket pecorino. Så okay. Där kan du hitta matriciana, carbonara, gricia, cacio e pepe, du kan hitta saltimbocca, men du kan inte hitta vongole, ossobuco och sånt där.
Fan, jag vill också lära mig att säga carbonara, saltimbocca.
Du sa det precis.
Ja, jag vet, men jag ska säga så.
Du låter
carbonara.
Men jag kan säga, vi åt idag till lunch, och det är mitt favoritställe, mitt favorit thai-ställe i hela Stockholm. Det är Tong Wiset på Hornsgatan.
Ja, men nice.
Det är helt brutalt.
Du lägger skön thai-mat också där i
postschemat.
Ja, vi har hela konsekvensen. Sen sista grejen.
Ja, exakt.
Du är ansiktet utåt för musik och artisteri. Och jag är ansiktet utåt för saltvattenspray. Det första jag såg när du kom, först tänkte jag innan så här, undra hur hans hårrutin är. Men jag ser att du är lite natural, va? Eller har du någon grej i? För att, ge mig din hårrutin-grej. Du vaknar upp.
Ja, men jag ser ju vad du gör.
Exakt.
Är det duell här?
Exakt.
Är det så här folk som har hår kvar på
huvudet? Det är så två tjejer som kollar varandra så här. Men vad fan tror du att hon är?
Men vet du vad jag skulle vilja göra? Vet du vad jag skulle vilja göra med ditt hår?
Berätta.
Skulle jag ta mina fingrar och dra igenom det?
Ja, för jag ser, du har den här
lite... Du har kammen.
Ja, jag kör kammen. Ja. Jag ser att du inte kör kammen.
Nej.
Så du har lite den här timhuggar-ved-looken. Den där Wolverine. Ja, men Wolverine. Den här är lite rufsigt.
Men då måste jag göra det där skäggmoden.
Ja, men ditt hår har den där Wolverine-aura.
Nej, men alltså jag lägger i vax när det är blött.
Exakt, jag lägger i saltvatten så blir det när det är fuktigt. Alltså lite, jag tvättar det, kammar det.
Men sen så kramar jag liksom här väldigt ofta. Så att jag liksom får de här.
Som man gör med San Marzano-tomater. Du har den där italienska touchen. Jag fattar. Lite verdurer. Eller? Ah, okay.
Så om du slutar göra en persisk grej och börjar göra en italiensk grej, så kommer du kunna få lite mer av det här.
Okej, okay, nice.
Men vi har ju typ likadan frisyr.
Det är fan helt sjukt.
Du har lite längre hår.
Jag har lite längre. Och jag har precis klippt mig och jag tyckte det blev alldeles för kort.
Ja, alltså det är otroligt.
Du har
alltså
alltid exakt samma längd. Det är som att ditt hår står still. Det är som att jag installerar.
Det springer emot vind.
Du har alltid exakt likadant.
Varje gång. Man vet vad man får. Jag stämplar ut varje dag. Kolla så här.
Men är du singel?
Nej.
Nej, jag tänkte väl.
Hampus, tack, han har inte sagt ett enda ord.
Hampus, ja, du kan riktigt bra lyssnare.
Men du, förlåt, säg någonting.
Hampus, jag har blivit så inspirerad idag, så jag bara lutat mig tillbaka hela
avsnittet.
Ja. Men du, hade du inte kan du ställa en fråga som du har förberett?
Ja, men alltså, vi brukar ju prata mycket om kärlek i den här podden. Den ständiga jakten. Nej, men den ständiga jakten på den, liksom, den rätta.
Ja, exakt.
Och liksom, jag har bara en fråga då.
Kör.
Hur ser en drömdejt ut för dig?
Bra fråga. En drömdejt.
Det måste innehålla pastan.
Jag tycker typ att drömdejten ska pågå. Alltså att den ska börja sent på kvällen. Och sen så börjar den på riktigt på morgonen.
Det låter som spy bara här. Men jag vet inte.
Käften. Nej, men alltså att man ses typ, man ses ute.
Vad är klockan då?
Nej, men kanske 9. Man, okay, käkar, man drar till någon vinbar typ. Käkar lite skönt, snackar lite vin. Och sen så kanske man typ så här drar vidare till något ställe och äter dessert. Dra hem. Modar. Alla vet vad modar betyder. I och för sig, Stockholm betyder något helt annat. Och så har man det mysigt. Vaknar på morgonen, då har man gällt ner till fabrik eller bageriet. Hon vaknar upp med lite sköna bullar och bröd och gammelknas, ost och gurka och vispad yoghurt med lite färska bär och granola. Sätter sig på balkongen, äter en skön frukost, lär känna varandra där. Sen tar man en skön dusch, kanske tillsammans. Drar ut, på med gympaskorna, tar en liten skön promenad runt parken. Träffar på lite folk man känner. Kär läget. Det här är Fredrik, min polare, bla bla. Oj, det här är Felicia, det är min kompis, bla bla. Och sen så sätter man sig vid vattnet och käkar någon skön lunch. Och sen så bara kramas man och säger hej då, vi hörs.
Ja, våra ekonomi tog slut där. Vi frukostar, kan jag säga. Men det är lugnt. Om du kan swisha mig, jag kan också bo på bankhotellet och ha yoghurt och i pyjamas. Jag har tips på oss dödliga människor också. Han ska hämta limpor,
Dra på ett flyg till Sydafrika.
Där är du, Christian Bale, kul att se dig. Jag ska gå vidare nu med Angelina här. Ta det lugnt. Tack för tips.
Tack för att jag
kollade. Följ med på filminspelning.
Tack för att du tog dig tiden. Vi får ära blicka här bakifrån. Tack Hampus. Tack. Det där var otroligt svar. Det är bara att börja spara pengar nu.
Gå hem och sänd spargrisen.
Vi är tillbaka på fredag med bonusavsnitt som vanligt. Lyssna på 100 den ute nu. Och allt annat. Tack för all kärlek.
Tack för att du bor.
Och vi ses.
Mother
Baba. Hej.
Okej. Okay.